Välkomna till Synskadades Riksförbunds seminarie om färdtjänsten. Vi ska presentera vår rapport Förhindrad, försenad, frustrerad.
Livesändning av lunchseminarium. Hur ska färdtjänsten bli bättre? Ett resultat av en omfattande intervjustudie med synskadade i Sverige. Över 1000 synskadade har deltagit i studien och delat sina erfarenheter av att ansöka om och, i bästa fall, använda färdtjänst och kollektivtrafik. Under ett lunchseminarium presenterar vi rapportens resultat. Vi får ta del av två synskadade personers egna berättelser om hur livet kan se ut när färdtjänst nekas, och diskuterar sedan vägen framåt med en politisk panel. Seminariet sändes onsdag 1 oktober. Mellan klockan 12 till 13.
Fredrik kommer att presentera rapporten här om en stund. Jag heter Niklas Mattsson och är ordförande, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund. Vi har ju gjort den här rapporten för att vi har sett under senare år hur färdtjänsten har försämrats. Både kvalitet och framförallt när det gäller tillstånd. Synskadade som har haft färdtjänst i många år har inte fått förnyat sitt tillstånd. Synskadade som söker färdtjänst för första gången har nekats att få tillgång till färdtjänst som är en av de viktigaste hjälpmedlen för att synskadade ska kunna ha ett socialt liv. Ett av den viktigaste möjligheten för synskadade att inte bli inlåsta i sina hem. För synskadade så är färdtjänsten vad cykeln, bussen eller den egna bilen är för er seende. Det är vår möjlighet att kunna förflytta oss, vår möjlighet att kunna ta oss dit vi vill. När vi inte får tillgång till färdtjänst, då begränsas synskadades liv på ett sätt som vi inte egentligen tror är politikernas avsikt. Men genom att vara flata och inte våga stå upp för synskadades rätt till färdtjänst, så har det blivit så. Så vi vill ju såklart att regeringen och då minister Andreas Karlsson ska fatta det här beslutet, lyfta upp lagen eller det förslag som har kommit från myndigheten Trafikanalys, där det blir ett förtydligande som skulle göra att synskadade skulle ha rätt att få färdtjänst. Att domstolar inte skulle kunna neka när kommuner och regioner överklagar. Rapporten har legat på ministerns bord i över 900 dagar. Vi tycker att det är hög tid att det ska hända något. Det bör hända någonting nu. Ju fler dagar som går, desto fler synskadade blir inlåsta i sina hem. Ni har fått ut en sammanfattning av rapporten. I den ska det finnas en QR-kod som man kan klicka på eller använda sig av för att få tillgång till hela rapporten. Det är del av vårt miljöansvar att inte skriva ut hela rapporten, utan ni kan få genom QR-koden få tillgång till den och antingen själva då skriva ut den eller läsa den digitalt. Välkomna igen. Hoppas att det här seminariet kommer att kunna belysa vikten av en god och fungerande färdtjänst. Vi lämnar över till Håkan Thomsson som ska vara moderator för den här timmen. Så än en gång, välkomna.
Tack Niklas. Kort, vem är jag då? Håkan Thomsson heter jag som sagt. Jag är före detta förbundsordförande i SRF. Niklas tog över efter mig 2021. Numera jobbar jag som intressepolitisk ombudsman på SRF i Stockholms stad. Och eftersom i Stockholm är färdtjänsten en regionfråga, så just den frågan pysslar jag inte dagligen med. Men det finns kommunala aspekter även på färdtjänsten trots att regionen har tagit över. Jag är barndomsblind. Blev blind vid ungefär 2 års ålder. Ser ingenting. Och naturligtvis håller jag med Niklas när han säger att färdtjänst är en av de viktigaste formerna av samhällsservice som synskade ska ha. Det har som sagt var gjorts en rapport om detta. Hur synskade upplever färdtjänst eller att inte ha färdtjänst. Och den ska vi få presenterad nu av Fredrik Stockhaus som jobbar på vårt rikskansli. Så jag vill be dig komma fram hit, Fredrik, och gå igenom rapporten.
Som man brukar göra, ja just det, tack för det. Jag brukar säga som man kan säga i de här matlagningsprogrammen. Vi har förberett lite grann, jag står redan här framme. Och jag jobbar alltså som utredare, intressepolitisk utredare på Riksförbundet. Och en av mina uppgifter är då att genomföra bland annat den här typen av undersökningar. Och vad vi har gjort då till underlag för den här rapporten som föreligger idag, det är ju en medlemsundersökning, det vill säga en telefonintervjuundersökning bland våra egna medlemmar. Och vi har nått över 1000 personer med den här undersökningen, och det har utfallit så att det är 64% kvinnor som har svarat och 36% män. Och det är också absolut, det största antalet är personer som själva definierar sig som blinda eller gravt synskadade personer. Det vill säga vi kan utgå ifrån att här talar vi om en grupp som har mycket nedsatt syn ner till ingen syn alls. Det är den gruppen som dominerar i de här svaren, även om det också finns en god andel synsvaga, det vill säga personer med små eller ganska stora synrester. Den största gruppen svarande, vilket inte alls är förvånande heller, det är 74% som uppger att de är ålderspensionärer. Och det är inget märkvärdigt i det, därför att vi vet att synskadade domineras av den kategorin, kan man säga. De allra flesta synskadade är 65 år och uppåt, eftersom synskadan ofta inträder som en följd av åldrande eller sjukdomar som börjar högre upp i åren. Och vi tycker också att vi har god geografisk spridning när det gäller de svarande här i undersökningen. Och rapporten heter ju som sagt var då förhindrad, försenad, frustrerad om synskadades erfarenheter av färdtjänst och kollektivtrafik. Och vad den här frustrationen och vad de här hindren består i, det är vad jag tänkte gå igenom här nu under en liten stund, så att vi får en utgångspunkt för diskussionen som ska följa. Det vi kan konstatera är ju att missnöjet och problemen är väldigt många, och missnöjet är väldigt stort och problemen är väldigt många i den här undersökningsgruppen. Vi kan se att över 80% i och för sig då har färdtjänst av de som har svarat. Men vi kan också se, vilket ju är oroande, att nästan 40% som saknar färdtjänsttillstånd idag, de tycker ändå att de har behov av färdtjänst. De vill kunna använda färdtjänst, men kan helt enkelt inte. Vad som också är oroande i det vi har funnit, det är att 23% i förvärvsåldern, det vill säga den mest aktiva perioden av livet, har fått avslag någon gång på sin färdtjänstansökan. Där kan vi ju inte veta om man har fått, så att säga, beviljat den andra eller tredje gång. Men vi vet alltså att över en femtedel i den här aktivaste åldern av livet har fått avslag på färdtjänst. Vi kan också se att 44% avstår från att åka färdtjänst grundat i olika problem och hinder som man möter i samband med eller före färdtjänstresan. Det kan vara sånt som svårt vid beställning, långa beställningstider, långa väntetider på fordonet alltså då. Det kan också vara så att man upplever dåligt bemötande. Till exempel så kan vi se att 34% har upplevt dåligt bemötande av beställningspersonal eller förare. Och hela 27% upplever otrygghet i samband med eller under resan. Och där kan vi också se att en väldigt stor grupp har hämtats och lämnats vid fel adress. Vi vet också att gruppen som ser sämst, det vill säga de som själva betecknar sig som blinda eller gravt synskadade, möter de här problemen som jag nu har räknat upp i högre omfattning än genomsnittet i undersökningen. Vi har också funnit ett stort oönskat beroende av andra bland de som har svarat på våra frågor. Vi ser att över 60% tar hjälp av annan för att kunna transportera sig dit man vill. Därför att man helt enkelt upplever att färdtjänsten inte är pålitlig nog eller fungerar i enlighet med ens behov. Och det här leder ju självklart till ett stort oönskat beroende utav andra och en väldigt stor osäkerhet också om man ska kunna ta sig dit man vill. En annan uppgift som vi tyckte var anmärkningsvärd, det är ju att nästan 40% alltså inte kan ansöka om färdtjänst för egen maskin så att säga, på egen hand. Beroende på att ansökningssättet är otillgängligt eller inte fungerar för oss som är synskadade. Det vill säga det kan vara så att man förväntas kunna fylla i en färdtjänstansökan på papper, vilket är en omöjlighet för oss som är helt blinda till exempel, men också för många som är gravt synskadade. Man ser helt enkelt inte vad det står på ett papper och kan ännu mindre skriva för egen maskin så att säga. Men det kan också vara så att man ska fylla i en ansökan digitalt och de digitala miljöerna är ofta otillgängliga och svåranvändbara för många synskadade. Där också det digitala utanförskapet är större än för genomsnittet. Vi kan också konstatera att det är färdtjänsten mest så att säga. Vi talade ju om problemen med förvärvåldern här alldeles nyss och vi ska titta på yngre gruppen här mer om en stund. Men vi kan se att också vårdnadshavare med minderåriga barn är en grupp som uppvisar väldigt stort missnöje och möter på väldigt mycket problem i samband med färdtjänstanvändande. Man tycker helt enkelt inte att det går att kombinera att skjutsa sina barn till och från aktiviteter, förskola och skola som för andra vårdnadshavare på grund av att färdtjänsten är för oflexibel helt enkelt. Vi kan se att de som betecknar sig som blinda och som också ser allra sämst och de som är i den här yngre gruppen då, det vill säga mellan 18 och 65, det är de vi kan förmoda åker mest färdtjänst, är de som också pekar på mest problem och där också missnöjet är störst, helt enkelt. Vi kan också se att synskadade överlag är betydligt mer missnöjda med hur färdtjänsten inte fungerar så att säga i enlighet med ens behov än vad genomsnittet färdtjänstanvändare i Sverige är. Och vi kan också se att de som är till och med de som är mest nöjda bland våra medlemmar med färdtjänsten, hur den fungerar i alla aspekter, de är långt mindre nöjda än vad genomsnittet är i Sverige. Så att synskadade intar en specifik situation här och det beror ju helt enkelt på att synskadade har ett större behov av färdtjänst än många andra, därför att alternativen helt enkelt är väldigt få. Man kan inte cykla som regel. Man kan inte promenera som regel. Och som vi ska se här om en stund så finns det också otroligt stora problem med att resa kollektivt. Och det vi kan se, det är ett väldigt nedslående resultat avseende just kollektivtrafik, där vi ser att ungefär 60% faktiskt avstår från att åka kollektivt på grund av att de upplever stor osäkerhet. Man känner sig för osäker för att ta sig ut i kollektivtrafiken. Det beror på dålig tillgänglighet och svårigheter att få den hjälp som man behöver. Det kan vara ledsagning till exempel. Men många upplever också dåligt bemötande som ett stort problem. Och det här är ju trots att det har gjorts väldigt mycket faktiskt när det gäller att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar i kollektivtrafiken. Men problemen tycks alltså kvarstå för gruppen synskadade. Vi kan se att nära 40% inte åker kollektivt där de är bosatta, eller jag skulle vilja säga ens där de är bosatta, alltså på en miljö där man ändå kanske känner sig trygg med omständigheterna. Och det är ännu fler, runt hälften, som aldrig reser längre sträckor, det vill säga över kommungränsen eller till andra regioner. Och det är också väldigt många, runt 50%, som inte ens med hjälp av annan reser kollektivt. En väldigt uppseendeväckande siffra, precis som med färdtjänsten, när det gäller självständigheten eller möjligheten att vara självständig, det är att nära på 90% av de som har svarat här inte tycker att de kan köpa färdbevis, det vill säga biljetter och kort av olika slag som man behöver för att resa kollektivt. Och skälet, det är ju då bristande tillgänglighet helt enkelt. Och det är ju de digitala miljöerna som ställer till problem för synskadade. Tänkte jag lite snabbt här sammanfatta vad Synskadades Riksförbund anser behöver göras. Nu har vi pekat på en rad problem som synskadade möter då när det gäller färdtjänsten och kollektivtrafiken. Men vad behöver göras då? Niklas var ju inne på hur läget ser ut. Det finns förslag som ligger på beslutsfattarnas bord sedan mycket länge. När det gäller färdtjänsten så vill ju Synskadades Riksförbund bland annat se en förändring av lagstiftningen så att synskadade inte kan tas ifrån sitt färdtjänsttillstånd och att man går i linje med myndigheten Trafikanalysförslag helt enkelt. Vidare så vill vi se en utredning om kvaliteten så att vi kan få en likvärdig kvalitet när det gäller färdtjänsten i hela landet. Idag ser det ju väldigt, väldigt olika ut, vilket leder till att synskadade lever i en väldigt osäker tillvaro när det gäller färdtjänståkandet. Man vågar inte flytta helt enkelt. Vi vill också få tillstånd att lagstiftningen slår fast att man kan bli garanterad färdtjänst till och från sitt arbete oavsett var arbetsplatsen är belägen någonstans. Och vidare så vill vi också se till att lagen slår fast att synskadade ska kunna ha ledsagare med sig under färdtjänstresan för att helt enkelt klara av de orienteringsutmaningar som synskadan medför. Och vi vill inte heller att synskadade ska kunna få sin färdtjänstansökan avslagen på grund av att man kan använda kollektivtrafik. Vi vill också att barnkonventionen alltid ska beaktas och barnets bästa alltid ska beaktas när färdtjänstansökningar från vårdnadshavare bedöms och beslutas. Och när det gäller kollektivtrafiken så tittar vi också på så utgår vi från det som kallas för ansvars- och finansieringsprincipen där vi vill att utförare alltid ska garantera personlig service där det är fråga om digitala tjänster. Det här är ju långt ifrån fallet idag. Vi vill också att ledsagning ska fungera under hela resan när det gäller kollektivtrafik. Det vill säga även om det handlar om olika trafikslag som tåg och buss exempelvis. Och det ska också gå att boka ledsagning för hela resrutten inklusive flera trafikslag. Och vi vill också att fordon och stationer, busshållplatser och så vidare alltid ska ha fungerande hållplatsutrop och tal som aviserar avgångar och ankommande fordon och olika spår på järnvägsstationer måste också aviseras för tåg som kommer och avgår. Det är lite kort då de förslag som vi har i sammanfattning. Det finns ytterligare ett antal sådana, men de får man gå in och läsa i rapporten i sin helhet. Så därmed så tackar jag för ordet.
Nu ska vi se. Ja, stort tack Fredrik för en intressant genomgång, och rapporten finns som sagt att läsa i sin helhet senare. Nu så ska vi få höra två personer som har drabbats av att inte ha färdtjänst trots att de har mycket grava synskador. Och då vill jag först be att Olivia Wisniewska kommer fram hit, så ska du få berätta lite om dig och hur det är att inte ha färdtjänst. Så har vi någon mick till Olivia. Välkommen.
Tack så mycket. Tänk att det är fredag eftermiddag. 20-åriga Anna är helt blind. Sitter inne på sitt rum och scrollar TikTok. Plötsligt ringer mobilen. Det är David. Hej, vi ska ut på stan med några kompisar och käka mat på restaurang. Vill du följa med? Anna sänker blicken. Jag kan inte. Jag har ingen färdtjänst. Jag kan inte ta mig dit. Isoleringen är ett faktum. Jag heter då Olivia. Jag är 24 år gammal. Och jag har just nu inte färdtjänst. Trots att jag ser endast ljus och mörker. Jag har då inte fått ett tillstånd efter att ha flyttat till en annan stad. Trots att jag har haft färdtjänst tidigare. Det är ett problem som många, som jag och många andra unga som jag känner upplever. Att vi inte får förnyade tillstånd. Eller inte får tillstånd när vi flyttar till en annan stad. För att plugga, för att jobba. Eller för att familjen flyttar. Då måste vi förlita oss på att familjen, eller släkten, eller kompisar skjutsar oss överallt. Det påverkar självförtroendet negativt. Vi kan inte gå på dejt. Vi kan inte delta i andra sociala aktiviteter. Vi kan inte gå och träna. Det påverkar såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Otroligt negativt. Vi kan inte heller plugga, för hur ska vi ta oss till skolan om kollektivtrafiken kanske inte är tillgänglig eller vi inte kan hitta bra orientera oss? Hur ska vi kunna söka arbete? Vi vill stå till arbetsmarknadens förtjänst, men vi kan inte. Hur ska vi ta oss till intervju när vi inte ens har något sätt att ta oss dit? Hur ska vi ta oss till jobbet och tillbaka hem? Som ni märker så innebär det här i praktiken husarrest. Det är väldigt synd att det i Sverige år 2025 förekommer husarrest.
Du sa att du hade haft färdtjänst men blev av med den. Hur motiverar man att du inte längre skulle ha färdtjänst?
Man motiverar det med att jag kan gå längre än 50 meter. Och det är ju lite felaktigt. Det är inte det handlar om egentligen. För visst, man kan lära sig att hitta till, vi säger, sin bushållplats. Men det är omöjligt att lära sig alla sträckor som man kan tänkas behöva någon gång i livet.
Stort tack Olivia. Vi ska få en liten historia från livet av Reine Gunnarsson också, så jag ber dig komma fram hit.
Tack så mycket.
Till andra sidan, nej. Mm.
Ja, tack så mycket. Reine Gunnarsson heter jag. Kommer från Skåne, Bromölla kommun i nordöstra Skåne. Jag är gravt synskadad sedan födseln och helt blind på höger öga och ser 2% ungefär på vänster öga. Så att det är inte så mycket. Jag kan skymta stora föremål som är väldigt nära mig. Ungefär på den nivån. Jag har haft färdtjänst sedan 1992. Beviljades jag färdtjänst. Jag var 13 år gammal. Och har haft det utan liksom några avbrott eller inskränkningar fram till 2021. När man helt plötsligt gjorde bedömningen att jag inte behövde någon färdtjänst längre. Så vitt jag vet så var jag och min fru då de två första i Region Skåne som har en grav synnedsättning som blev av med färdtjänsten. Och sen efter det har det ju följt många flera. Tänkte bara gå in lite på vad det här har inneburit för mig. Jag tycker Olivia sammanfattade det väldigt bra. Så att jag ska inte upprepa. Jag känner igen mig i väldigt mycket av det som hon sa. Men jag jobbar ju. Och jobbar 80%. Och för mig har det alltid varit så att färdtjänsten har varit ett viktigt redskap. Både för att kunna ta mig till och från jobbet. Men också för att kunna vara flexibel i arbetet. Att kunna ta mig ut på tjänsteresor. Att kunna åka till kunder och till brukare och så vidare. Och där har jag fått stora problem nu eftersom jag inte har någon färdtjänst. Inga färdtjänsttillstånd innebär ju också, eller rättare sagt, om man ska få tillstånd till arbetsresor så måste man i grunden ha färdtjänsttillstånd. Och har man inte färdtjänsttillstånd så får man inte heller arbetsresor. Så det här gör ju att jag både när jag söker jobb och i mitt nuvarande jobb är inte lika flexibel längre. Jag kan inte ta mig själv ut på tjänsteärenden utan jag måste då vara beroende av en kollega. Det här innebär ju såklart också, som sagt, som Olivia sa, en massa inskränkningar i fritiden. Och jag tänkte som sagt inte återupprepa. Men vad jag tycker är viktigt att säga det är att det här är ju, man tänker att man kanske sparar lite pengar. Men jag tror inte att man sparar några pengar utan jag tror snarare att samhället i stort förlorar väldigt mycket pengar. Man hindrar människor från att jobba genom de här besluten. Man hindrar människor från att studera. Man hindrar människor från att delta. Och det är också en demokratifråga. En fråga om att kunna ta sig ut och engagera sig och göra sin röst hörd. Så att det här handlar om otroligt mycket. Och här i slutändan så är det en fråga om vill vi att vi som har en synnedsättning ska kunna vara delaktiga, kunna betala skatt, kunna fullgöra våra medborgerliga skyldigheter och rättigheter. Då är färdtjänsten ett grundläggande behov. Ja. Det var väl vad jag hade att säga.
Ja, tack så mycket. Får jag fråga dig, Reine? Hur motiverade man det när man tog ifrån dig färdtjänsten?
Med faktiskt nästan exakt samma motivation som Olivia fick höra här. Nämligen att vi kan gå. Och det här är ju någonting som är fullständigt feltänkt. Ja, jag kan gå hur många meter eller kilometer som helst i stort sett. Det är inte det handlar om. Men jag ska kunna hitta dit jag ska. Så frågan är felställd. Det handlar inte om att kunna gå eller kunna röra sig. Utan det handlar om att veta vart jag ska gå. Vart jag ska ta mig. Och det här, det är den här lilla luckan man har hittat nu då i lagstiftningen. Att man kan köra på det här och lyckas komma undan med det. För att det är ju så att den här lagen är från 1997. Vi är jättemånga som har haft färdtjänst utan problem fram tills då. Början av 2020-talet när man kom på att ja, men det här kan vi ju spara lite. Här kan vi hitta en lucka. Så att det finns en del påståenden om att man kan inte vara generösare än vad lagen tillåter. Det har man kunnat i över 20, ja, 23 år uppenbarligen. Så att det där haltar väldigt mycket. Yes.
Stort tack, Reine.
Tack så jättemycket.
Och vad Reine pratade om när det gäller lagstiftningen, det står i färdtjänstlagen att färdtjänsttillstånd ska beviljas den som på grund av ett funktionshinder som inte endast är tillfälligt inte kan förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. Och det här, eller har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. Och det här med väsentliga svårigheter har ju då fram till för några år sedan räckt som motivation de flesta fall. Men nu ser vi alltså en trend där fler och fler plockas av färdtjänsttillståndet. Och då är det två problem med det här. Dels att förflytta sig på egen hand Ja, det tolkar man som att man kan gå en viss sträcka, men för synskadade har det ju ingen betydelse om det är möjligt att gå sträckan om man inte vet åt vilket håll man ska sikta. Och kommunikationerna att även om jag kommer till en busshållplats och vet att nu ska jag gå 300 meter för att hitta den adress jag ska till, så är det ju inte så att man inte kan gå, utan problemet är ju att man inte hittar, man kan inte orientera sig. Och det är ju därför SRF stödjer Trafikanalys förslag att man ska skriva in väsentliga svårigheter att förflytta eller orientera sig i färdtjänstlagen. För att då blir detta klart och tydligt, för synskadan är inget förflyttningshandikapp på det viset att vi har svårt att gå. Det är ett förflyttningshandikapp på det viset att vi inte kan orientera oss. Och det här är så fundamentalt och det har lett så snett när domstolarna har börjat titta på att man inte kan gå istället för att man inte kan hitta. Nu så ska vi ha en liten politisk panel här. Så därför så vill jag då hälsa Maria Stockhaus från Moderaterna. Välkommen fram. Maria är oss vetligen inte släkt med Fredrik Stockhaus som talade tidigare om färdtjänstrapporten. Du är välkommen, Maria. Sen ska vi också ha Kristoffer Bergenblock från Centerpartiet och Agneta Nilsson från Socialdemokraterna som är snälla att komma fram hit. Sen tror jag det är så illa ordnat att ni bara har en mix som ni får dela på då helt enkelt. Men det får ni försöka samsas om. Och tänkte jag att ni ska få ungefär en halv minut på er var att presentera er lite mer än bara vid namn som ni låter micken cirkulera så.
Ja, men då börjar jag. Kristoffer Bergenblock, riksdagsledamot för Centerpartiet, kommer ifrån Halland, bor i Varberg, sitter i socialutskottet i riksdagen och är funktionshinderspolitisk och omsorgspolitisk talesperson för partiet. Och funktionshindersfrågorna överhuvudtaget är någonting som jag engagerar mig väldigt mycket i.
Tack, Kristoffer.
Tack. Maria Stockhaus heter jag och jag sitter i trafikutskottet i riksdagen och representerar Moderaterna och är Moderaternas gruppledare där. Jag kommer ifrån Sollentuna, norr om Stockholm och har suttit i riksdagen sedan 2014.
Ja, och jag heter Agneta Nilsson och kommer ifrån Skåne och sitter i socialutskottet sedan mars månad och har funktionshinderpolitiken under mig där. Och är socialdemokrat.
Tack för det. Då vet vi vilka som är här. Och det kommer inte att gå att ställa några publikfrågor nu. Men på slutet så kommer vi släppa loss för möjlighet att ställa några frågor. Men första frågan jag vill ställa till panelen. Där jag tänker att var och en får svara. Och ni får hålla er kort för vi har begränsat med tid. Det handlar just om trafikanalysförslag att skriva in väsentliga svårigheter att orientera sig som ett led i färdtjänstlagen. Trafikanalys trycker ju mycket i sin rapport också på att man måste ha ett dörr-till-dörr-perspektiv på färdtjänsten. Det vill säga att den ska fungera så att man ska kunna komma från en dörr till en annan dörr. Och det är ju det som inte fungerar med kollektivtrafiken. För den kör ju bara hållplats till hållplats. Men framförallt det här med att också få in väsentliga svårigheter att orientera sig som ett kriterium för att beviljas färdtjänsttillstånd. Och då börjar vi med Kristoffer. Vad tänker du kring det förslaget som Trafikanalys har lagt?
Nej, men jag och Centerpartiet står helt bakom det förslaget. Vi tycker att det är en självklarhet när den här rapporten kom i mars 2023 att vi behöver göra förändringar i färdtjänstlagen. Det var väldigt tydligt i rapporten och man hade konkreta förslag till författningsändringar. Vi har ju varit oerhört frustrerande från vår sida över att ingenting har skett sedan mars 2023 när den här rapporten kom. Och vi har lyft det här med infrastrukturministern och vi har lyft det med socialtjänstministern både i motioner och i interpellationer och i frågor till ministrarna. Men ingenting händer. Vi ser ju som en nödvändighet att man har det här dörr-till-dörr-perspektivet som du pratar om och som man lyfter i rapporten. För att det är en sak att ta sig från en hållplats till en hållplats. Men det gäller ju att i alla väder, vinter som sommar, kunna ta sig till den här första hållplatsen. Och sen ju frågan vart man ska efter den sista hållplatsen när man hänvisar till kollektivtrafiken. Och det behöver ju inte vara samma mål varje gång, utan det är ju som för alla oss människor att vi ska till olika grejer. Vi ska till affären eller vi ska till frisören eller vi ska till gymmet eller vi ska ut på en promenad. Och det säger sig självt att det blir väldigt komplicerat för den som har en grav synnedsättning att klara av tillvaron då. Så att vi tycker att det var ett väldigt bra förslag, konkret, tydligt, en rätt marginell förändring i lagtexten ifrån Trafikanalys och att det borde riksdagen egentligen ha kunnat klubba vid det här laget om bara ett tillräckligt engagemang funnits från regeringens sida.
Tack Kristoffer. Jag ska säga också att jag använder dörr till dörr som ett begrepp här, men i Trafikanalysrapport så använder man också hela reskedjan som ett begrepp, men det är också exakt samma sak, bara så att vi är klara på det. Maria, du har ju lite inflytande i regeringspartierna här. Vill du att Trafikanalysförslag förverkligas?
Alltså, det är inte riktigt så enkelt. Jag tycker att det är bra att ni lyfter frågan och att jag förstår att det orsakar frustration, de bedömningar som görs och den här känslan av att man faktiskt är att det inte bedöms på samma sätt i olika delar av landet. Och mycket i Trafikanalysrapport är bra. Den ligger just departementet och man tittar på förslagen. Det som är Trafikanalys också skriver, det är ju det att det är förenat med ganska stor kostnad att införa de här förändringarna som de föreslår. Och det är ju så att ska regeringen fatta beslut om förändringar som påverkar kommuner och regioners ekonomi, då ska regeringen också skicka med pengar i budgeten. Och då behövs det en diskussion och se att hur kan vi, och det är någonting som man tittar på nu, går det här att lösa på andra sätt? Så att man skulle kunna göra det här på mer kostnadseffektiva lösningar. För i slutändan så blir det ju en fråga om att se till att vi kan ge de resurserna också till kommuner och regioner. Annars är ju inte besluten i riksdagen värda någonting om inte vi skickar med de resurserna så man klarar av sitt uppdrag.
Men jag tycker man har hört att finansministern har pratat om ett reformutrymme på 80 miljarder. Och det här kan ju inte handla om mer än en skvätt i oceanen i jämförelse med det. Hur har resonemangen gått?
Alltså det är 1 miljard var väl Trafikanalys siffror som de hade med i sin rapport. Och det är klart att det är rätt stora summor pengar ändå som man har respekt för. Och jag tycker att det är viktigt att man tittar på, finns det, och det är det arbete som pågår i regeringskansliet nu, och se vad finns det för andra möjliga lösningar för att säkerställa att människor med synnedsättning har den frihet som vi andra har.
Jag tror ju inte att det kostar 1 miljard, men vi behöver inte gå in så djupt i den diskussionen just nu kanske. Agneta, hur tänker Socialdemokraterna kring det här?
Ja, det är ju vi som startade igång den arbetet för den här rapporten från början på våren 2022. Och den är väl genomarbetad och den har många bra förslag. Och som sagt, den har legat stilla nu i 2,5 år och den borde ha kunnat komma längre än så här.
Sen hörde vi också när Fredrik drog rapporten att hälften av föräldrar tycker inte att det funkar med färdtjänsten när det gäller att exempelvis hämta och lämna barn på dagis eller förskola heter det väl nu för tiden och så. Hur tänker du om det, Maria?
Alltså just kvalitet, om man har färdtjänst och kvaliteten i färdtjänst, det är ju en fråga om hur man upphandlar i respektive kommun eller region. Eller i Stockholm så är det ju regionen som upphandlar det. Och det är ju viktigt att man som politiker på den nivån tar ansvar för att följa upp kvaliteten och se till att det verkligen fungerar. Och det har ju, hade ni ju några exempel på att det finns utmaningar med att liksom, att se att färdtjänsten kommer i tid. Ja, min man har färdtjänsten och en annan typ av funktionsnedsättning. Och jag vet ju att det kan finnas utmaningar med kvaliteten. Och det är ju viktigt att för det mesta funkar det ju. Men ibland gör det inte det. Och den här osäkerheten är besvärlig. Men det är ju viktigt att man också då som, om man har de problem man upplever att, inte man att de inte lever upp, att man också rapporterar in det så att ansvariga politiker som har gjort de här upphandlingarna också kan se till att man förbättrar kvaliteten på den service som man faktiskt har köpt.
Vad tänker du, Agneta?
Ja, jag kommer ju från Skåne. Och där vet jag ju att Region Skåne inte har varit speciellt bra på färdtjänst. Och jag tycker väl kanske att om det är så att man inte hör av sig och säger att det här är ett problem och så är det ju viktigt. Det ska man ju absolut göra. Så fort man får ett problem och ett bekymmer som att det inte fungerar så ska man ju höra av sig. Men man behöver inte heller lägga sig på den lägsta lagnivån heller i en upphandling. Utan färdtjänsten ska ju kunna fungera för föräldrar som har små barn.
Vad säger Centern, Kristoffer?
Nej, men det är viktigt att det finns en möjlighet att påverka färdtjänsten så att den blir fungerande för de som har behov av den. Och det är ju som sägs här, mycket det efterfrågas ifrån i er rapport tydliga regelverk ifrån centralt håll. Och det kan jag köpa att det behövs en likriktning av landet. Framförallt så behövs det en möjlighet att resa över länsgränserna. Och det bör inte kunna vara på det här viset att man flyttar ifrån en stad till nästa, som vi hörde från Olivia här. Och så får man färdtjänsten indragen. Det ser vi att det gäller ju inte bara färdtjänst. Det gäller ju hjälpmedel exempelvis, att samma indragning kan ske. Det kan gälla personlig assistans, att man får en ny bedömning för att man byter stad. Det är helt galet att fungera på det viset. Och man måste ha en möjlighet naturligtvis att påverka så att färdtjänsten är fungerande i den vardag man har som förälder eller som vuxen med behov av färdtjänst.
Jag tänker att det är ju inte bara färdtjänstlagen som styr färdtjänsten. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där står det att funktionshindrade ska ha rätt att bilda familj och fungera i samhället. Rätt till förflyttning. Det finns också FNs barnkonvention som till och med är svensk lag. Och om man har svårt att komma till förskola eller skola på grund av att mamma eller pappa har dåligt fungerande färdtjänst, så är det ju något som i syvende och sist drabbar barnet. Hur tycker ni att man följer det här i Sverige egentligen? Vad säger du, Agneta?
Ja, när man läser rapporten så följer man ju det väldigt dåligt, och det är ju människor som har drabbats av det i verkligheten som har svarat där. Det gäller ju inte bara de funktionshindrade i FN-konventionen, utan barnkonventionen är ju lag i Sverige. Och då måste det ju fungera oberoende vem som är ens förälder, tänker jag.
Vad ska vi göra åt det då?
Då behövs ju färdtjänsten bli tydligare, klarare. Man måste ha den möjligheten att kunna vara förälder, precis som jag har kunnat vara förälder.
Vad tänker du, Maria?
Ja, men alltså, er rapport pekar ju på liksom brister i, och framförallt det här med att man flyttar mellan olika städer, att man får helt olika bedömningar, att det finns en hel del att göra för att säkra. Liksom, det är ju rent rättssäkerhetsmässigt att man ska ha
Har man rätt till färdtjänst i en kommun så borde man per automatik ha det i en annan. Vi har faktiskt uppe det, vi diskuterar det, jag sitter i Nordiska rådet också, vi diskuterar också det utifrån att om man får färdtjänst i ett nordiskt land så borde det kunna gälla även i ett annat nordiskt land om man vill resa dit eller om man vill flytta dit för att arbeta. Så det finns, jag skulle säga att det finns en hel del frågeställningar där för att säkerställa att människor som har synnedsättning har samma rörlighet som seende.
Har du några tankar kring det med FN-konventioner, Kristoffer?
Ja, men från Centerpartiet så vill vi se en utredning kring att göra FN-konventionen för funktionshinderskonventionen till lag i Sverige eller förtydliga hur den ska implementeras i lagen. Och jag tror att det finns en konsensus bland riksdagspartierna nu om att ta det steget faktiskt. Och det är bra. Sen kommer inte det i sig att lösa alla problem. Det kommer förtydliga att vi kan inte ha en fortsatt utveckling i Sverige där de funktionsnedsatta sätts på undantag. Där vi inte tar de här frågorna på allvar. För nu pratar vi färdtjänst och där kan vi se att det har skett inskränkningar under de senaste 10 åren. Det visar trafikanalysrapport väldigt tydligt. Pratar vi ledsagning kopplat till synnedsättning så kan vi se att 2/3 har blivit av med sin ledsagning utifrån om man tillhör personkrets 3 enligt LSS under samma tidsperiod. Tittar vi på personlig assistans så kan vi se att det har skett en stor neddragning från 2015 till idag. Så att det är område efter område efter område där det finns problem som vi måste ta tag i och som vi måste lösa. Vi behöver få en vändning av hela funktionshinderspolitiken idag. Och just ledsagningsfrågan är ju lite intressant för att när man ger avslag på färdtjänsten, vilket ju händer, och hänvisar till ledsagning som man också får avslag på i samma kommun, så är det ju ett moment 22 man hamnar i som är fullständigt galet. Så att det behöver göras förändringar överallt. Och just vad gäller ledsagningen så har vi ju haft en riksdagsmajoritet som förra sommaren riktade ett tillkännagivande till regeringen om att ni behöver ta fram en ny lagstiftning om insatsen ledsagning. En majoritet i riksdagen, det vill säga oppositionspartierna plus Sverigedemokraterna, gjorde det här. Och likväl så har det inte hänt någonting där heller.
Om vi återför diskussionen till färdtjänsten då så tänker jag att det finns en massa konstiga begränsningar i regelverken runt om i landet. Att man inte får åka efter klockan 23 eller före klockan 06 eller att man måste kunna acceptera att bilen kommer en timme före eller efter beställd tid eller så. En massa konstiga regler kring hur mycket man får ha med sig i bilen. 2 kassar finns det en del som tycker till exempel, och mer får man inte ha med sig. Alla de här begränsningarna i regelverken fyller ju ofta inget direkt syfte mer än att krångla till tillvaron för individen. Är det här något ni diskuterar internt i partierna? För att här, det är ju ofta kommunala eller regionala regler, men det måste ju finnas en allmän diskussion kring samhällsproblem i era partier. Har ni pratat om det här i Moderaterna, Maria?
Jag sitter i trafikutskottet och jag är lite begränsad i att jag inte liksom har jobbat med funktionshinderfrågor generellt sett liksom dagligdags, utan jag har fokuserat på just den här frågan kring färdtjänst som ligger i just trafikutskottet. Men det är ju det som den här rapporten tar upp, och som jag sa också, det pågår ett arbete på departementet just med de här frågorna kring likvärdigheten över landet. Att man inte ska känna att man är liksom, att det känns inte rättssäkert att man får helt olika bedömningar. Och det är ju den diskussionen. Sen har vi ett kommunalt självstyre i Sverige, så att och där man det också liksom, vi inte vill begränsa det självstyret för mycket, men för de enskilda individerna är det ju viktigt att det blir en rättssäker bedömning, att man kan känna att om jag får den här bedömningen i en region så får jag samma bedömning i en annan, och det där pågår ett arbete som satt på departementet.
Men de här orimliga begränsningarna som ibland sätts upp i olika regelverk, är det något ni diskuterar internt i partiet?
Det kan inte jag svara på eftersom jag inte deltar i de diskussionerna som rör funktionshinderfrågorna, utan det är våra ledamöter i socialutskottet som har ansvar för de frågorna. Så att jag vet att det finns ett stort engagemang för funktionshinderfrågor i den gruppen, och det finns mycket diskussioner kring att utveckla politiken på det här området. Så att, men exakt hur de diskussionerna går, det kan jag inte redogöra för tyvärr.
Tack. Kristoffer och Agneta ska få möjlighet att svara, men väldigt kort. Har ni diskuterat det här med alla möjliga konstiga begränsningar inom färdtjänsten internt inom Centerpartiet, Kristoffer?
Jo, men det är väl en diskussion som kommer upp med jämna mellanrum. Sen skulle jag väl säga att den förs i större grad på regional och kommunal nivå än vad den kanske gör i rikspolitiken. Men jag tycker att det är viktigt det ni lyfter i rapporten kring att det behövs en större likriktning. Ett sånt här exempel, nu ska jag inte prata ledsagning, men ett exempel som ni ändå lyfter i rapporten är just det här att det inte är en självklarhet att ledsagaren får följa med färdtjänstbussen om man nu har färdtjänst. Och det är ju helt obegripligt att det kan göras olika, att det inte är en självklarhet just, men att det även görs olika bedömningar då i olika regioner i landet.
Ja, och det beror ju på en väldigt olycklig formulering i färdtjänstlagen där det står att den som behöver ledsagning under resan ska ha rätt till ledsagning, och det finns ju ingen människa i hela världen som behöver en ledsagare i en taxi. Men det, så tolkar domstolarna det. Agneta, slutligen, har ni diskuterat det här internt i partiet om onödiga begränsningar som bara är till för att liksom begränsa för individerna?
I riksdagen har vi ett funktionsnätverk som där socialdemokrater från varje utskott sitter, som har ett visst ansvar när det gäller funktionshinder i sitt utskott. Där tar vi upp och diskuterar alla sådana frågor som berör funktionshinder.
Nu bryter jag här, för jag tackar panelen men vill be er stanna kvar därför att vi ska släppa loss för publikfrågor, och Reine och Olivia som deltog förut får gärna komma fram hit också. Men nu springer alltså någon runt med en mikrofon där ute, och det är inte jag som fördelar ordet utan det är mikrofonbäraren av praktiska skäl, och vi har 10 minuter på oss. Så försök ställa korta frågor, och ni som får frågorna försök svara kort så hinner vi fler frågor.
Anna Kvarnström, förbundsjurist. Jag tänker lite
grann... kom fram också, ska jag säga, förlåt, som drog rapporten. Förlåt mig, Anna, nu, varsågod.
Ja, vi har ju pratat en del om kostnader för färdtjänsten och för att laga färdtjänsten, och jag tror att en tidigare minister pratade om att det faktiskt handlar om att vi sparar på färdtjänsten för nuvarande. Hur tänker riksdagsledamöterna kring det, att det faktiskt är så att det är regioner och kommuner som sparar in på färdtjänsten, och att det här egentligen handlar om att man ska täppa till den besparingsmöjligheten?
Du får snabba svar från E3.
Ja, vi tar ett kort svar var det här. Nej, men jag tror att man byter sig själv i svansen, man tänker fel. Vi ser att indragen färdtjänst och indragen ledsagning är sånt som bidrar till att människor hamnar i isolering och arbetslöshet när man egentligen kan vara en del av samhället och bidra till ökad skatteintäkter.
Ja, jag tror att vi är rätt överens om vad konsekvenserna blir, så jag inte att tillägga.
Ja, det håller jag väl med om, att det är samma konsekvenser, och jag vill bara lägga in en liten sån där att vi har dratt igång en diskussion med vårt parti i Region Skåne och har väl kommit igång, så att det lags ett initiativärende till senaste fullmäktige i regionen angående rätt till färdtjänst.
Tack. Det är frågor från publiken.
Passa på!
Är ni så nöjda? jag vet
jo,
att vi hade...
Jag har en fråga här.
Ja,
jag har en fråga. Hur mycket lyssnar man på de här funktionshinderråden som finns i utskotten? Annika Stigson.
I riksdagen har det, de funktionshinderråden finns ute i kommunerna och regionerna, men i riksdagen finns det inte. Det finns ett nätverk i riksdagen för alla politiker, alltså från alla partier, kring funktionshinderfrågor, men det finns inte ett funktionshinderråd kopplat till rikspolitiken.
Det är frågor.
Ja, Niklas Mattsson här. Nej, men jag är fortfarande inne på egentligen samma fråga som Anna hade, för jag tycker inte svaren För jag menar, som det är nu så är det ju inte så att, eller som det är nu så är det att när regionerna nekar, då sparar man ju på de pengarna. Så det innebär ju, alltså jag kan inte förstå resonemanget att riksdagen skulle behöva skjuta till 1 miljard till kommuner och regioner, eftersom man faktiskt, genom att neka tillstånd, då sparar man ju. Så de pengarna finns ju ute i regioner och kommuner. Därför har jag så svårt att se att det ska vara så jättesvårt för allians eller den moderatledda regeringen nu att göra något.
Kommentera på den.
Maria.
Ja, jag tyckte att den var, alltså, om man tittar på Trafikanalys rapport så nämner ju de 1 miljard som en kostnad för att skriva in det här i lagstiftningen, att det blir en ökad kostnad för det är fler personer som blir berättigade till färdtjänst än vad det är idag. Så att jag går på den siffran som kommer från Trafikanalys, och det är klart att när det finns en statlig utredning, om regeringen då fattar beslut om att gå på de förslagen som ligger där, då är liksom avtalet mellan stat och region och kommuner den att då ska staten skjuta till de pengarna.
Fast det är ju inte så att det kostar 1 miljon att ändra lagen så att svårigheter att orientera sig kommer att kosta 1 miljard. Men det finns ju andra förslag i Trafikanalysrapport som också handlar om att bedriva färdtjänst inom större områden. I många glesbygdskommuner så har det ju varit en diskussion om man kan få färdtjänst när det inte finns någon fungerande kollektivtrafik och så. Ska de förslagen förverkligas, då kanske det blir 1 miljard sammanlagt. Men det kommer inte kosta 1 miljard att ändra lagen så att svårigheter att orientera sig skulle vara ett kriterium för att få tillstånd.
Det, regeringen så här, tittar ju på de här förslagen nu. Vad är möjligt att genomföra? Och det, jag fick efter jag pratade med departementet nu innan att det här kommer att komma inom kort.
Det låter ju hoppfullt. Yes. Reine tror jag ville säga någonting. Om vi skickar bort en mikrofon här till.
Mikrofonen har jag just nu. Och...
Ja, men här har Reine.
Ja. Ja, men jag vill ju bara kort replik där på. Alltså, det är ju inte heller så att de här pengarna då som det kostar, det är också så att det här är pengar som ni redan har varit inne på, som man har sparat genom att ta ifrån personer som har haft färdtjänst tidigare, färdtjänsten. Så att det här är liksom, det är ett bollande med ord och siffror. Och liksom, det handlar ju, vi ser ju också att det pratas om vad kostar det här att bedriva eller att få de här färdtjänsttillstånden, men vi borde kanske också fundera på vad kostar det för samhället att ha människor som inte kan arbeta, som inte kan ha en aktiv fritid, som inte kan vara delaktiga. Vad finns det någon som har räknat på de kostnaderna? Och om inte, så borde det nog göras.
Tack Reine, och det handlar ju inte bara om kostnader, det handlar ju om livskvalitet och rätten att leva ett värdigt liv i ett välfärdsland som Sverige. Det glömmer vi ibland ofta bort, bara räkna pengar, men det här är faktiskt människovärde det handlar om också. Jimmy får sista frågan.
Yes, Jimmy Pettersson heter jag och jobbar på Synskadades Riksförbund också. Nej, jag tänkte väl bara dels nyansera den här kostnadsdelen, därför att visst, man föreslår i sin beräkning en kostnad på runt 1 miljard, men den kostnaden säger man ju också kommer över tid, alltså den kommer ju inte från dag 1 till dag 2 så att säga. Utan det är ju, och dessutom är det ju för att återställa lagen till dess ursprungliga intention egentligen. Sen tänkte jag bara fråga också, det är ju allmän motionstid nu, är det någon av ledamöterna som har funderat på att lägga en motion i färdtjänstfrågan?
Vi tar väl en kort avslutning här var och en. Ja, vi kommer att ha med förslagen från Trafikanalysrapporten även i år. Det hade vi förra året också i kommittémotionen och 2023 med. Sen hoppas vi ju att det stämmer då som Maria säger att här är en förändring på gång. Sen var det en fråga till vi inte har berört som jag bara vill säga något om. Ni nämnde om svårigheten att kunna både köpa färdbevis i kollektivtrafiken idag, att 90% upplever svårighet med det och 40% upplever svårighet med att ansöka om färdtjänst. Det är ju i sig helt galet. Riksdagen har fattat beslut om implementering av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Och när det nu genomförs i landet, och det ska ju genomföras, så kommer det vara helt oacceptabla siffror. Det kommer inte att få se ut på det viset längre, utan man blir tvungen att hitta lösningar på det här. Det gäller både privata företag och kommunala eller regionala organisationer, för att så ska det naturligtvis inte vara.
Ja, tillgänglighetsdirektivet gäller ju nu från i somras, så att det går att klaga om man är missnöjd där, men ofta väljer man ju att inte klaga, utan man som individ redan van vid att bli ganska förtryckt, så väljer man ofta att låta bli istället. Det är det som är problemet. Ska Agneta och Maria snabbt få svara på
motionsfråga? Precis, jag behöver rusa sen tyvärr. Men det är som när man sitter i regeringsställning, så skriver man inte partimotioner eller kommittémotioner, utan och vi har enskilda motioner kan vi naturligtvis lägga. Jag har inte lagt någon om färdtjänstfrågan personligen, men jag kan inte svara för om det är någon av mina kollegor som har gjort det. Men vi lägger inga gemensamma motioner i och med att vi sitter i regeringsställning.
Nej, Agneta?
Vi har ju ett beslut i vårt parti att man inte får lov att lägga motioner till det utskott man sitter. Men däremot så vet jag att det är andra partimedlemmar som har lagt angående färdtjänsten.
Jag beklagar om vi drar över lite tiden, men arrangören här har bett mig att släppa in en sista fråga, och då gör jag det. Okej, man får göra som arrangören bestämmer.
Tack så mycket. Tom Pettersen, Trafikanalys. Det var jag som skrev den här rapporten som ni pratade om, och jag ville bara kommentera kring kostnaderna och att det var ju väldigt osäkra uppskattningar som jag var tvungen att göra. Det var precis som Jimmy säger, 1 miljard hamnar man efter 10 år kanske på de siffrorna i värsta fall, och en utveckling som vi kanske inte räknade med i den kalkylen, det var att det har blivit, och det gäller ju alla funktionsnedsättningar, nota bene. Vi räknar med en ökning av 10 000 tillstånd per år från dagens 300 ungefär till 400 000 om 10 år då. Men en utveckling som var ganska tydlig är att äldre, det är ju framförallt äldre som har de här färdtjänsttillstånden, och att äldre kvinnor har fått körkort och tillgång till bil i mycket större utsträckning än för 25 år sedan. Så att de kanske faller bort av sig själva. Så att den här siffran på 1 miljarden tror jag är grovt överskattad helt enkelt, och den kommer inte aktualiseras på länge.
Tack för den kommentaren, Tom, och väldigt roligt att du kom hit och lyssnade på vårt seminarium, vill jag säga. Och med det så vill jag tacka då Niklas som inledde. Jag vill tacka vår politiska panel och också Olivia och Reine som pratat här, och tacka er alla som kom och lyssnade. Seminariet är därmed slut. Jag tycker vi kan ge alla medverkande en applåd. Vi kommer några av oss att hänga kvar här i ytterligare några minuter ifall det är någon som vill komma och ställa någon fråga efteråt. Jag har full respekt för om några måste gå, men det finns möjlighet att mingla runt lite här innan vi stänger. Definitivt 1:30 ska vi vara ute ur lokalen. Tack så mycket!